Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
God dag allesammans. Välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Och med nummer 106. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid den vackra, kloka, fantastiska Ingrid Karlqvist.
Nå men tack så hjärtligt.
Nu är vi där igen med våra...
Ja.
Någonting ska man ju säga så här inledningsvis. Det är väl trevligt. Nu idag så
vänta är... lite, jag bara säga en sak. Att jag fick veta på Twitter idag av någon ny tjomme som jag aldrig har sett förut att jag inte är normal. Och då frågade jag, jaha, nej, jag uppfattar mig själv som väldigt normal. Och alla i min närhet tycker också att jag är väldigt normal. Kanske lite modigare än många andra.
Ja,
vi får ett utlåtande.
Svar på det. Alltså det. Normalt tycker jag är ett ganska fånigt begrepp. För vad menar man med det?
Ja.
Skulle
det
vara någon slags medianvärde av hur alla människor är? Eller? Jag menar, de flesta har ju sina egenheter. Ja. Så även du och jag.
Mm. Nej, Johan skrev som svar, det är inte normalt att förneka förintelsen. Nej, och det gör jag inte heller.
Nej, se där. Där fick du ett kvitto på att du är normal då. Ja, men det var väl bra.
Ja.
Oh, gud, att de bara orkar de här människorna. Ja, vi ska prata lite mer om det om en stund. Du, striden om Sverige, den är i full gång och har så varit länge. Men nu spanar vi att man har börjat steppa upp lite inför valrörelsen.
Ja, det är spännande saker som har hänt. Och vi tänker utbrista i sjuklövern är död.
Precis. Leve... åtklövern, nej.
Nej, inte alls.
Nej.
Utan leva att vi äntligen får lite dynamik i svensk politik igen. Vi börjar se två block som är diametralt motsatta och det är mycket bra för Sverige.
Det är bra för Sverige. Ja, som Carl Bildt brukade säga. Han gjorde ju bort sig för övrigt i helgen, som ni säkert alla vet, genom att twittra att Norge och Danmark var helt värdelösa under andra världskriget och blev invaderade, medan vi i Sverige däremot var så himla bra och skulle vår beredskap vara god.
Ungefär. Mm. Mm. Så. Och vi skulle nog ha bankat skiten ur den där Hitler om han hade vågat söka sig på att invadera Sverige. Ja. Jag vet inte om det är hans hanterare som har talat om för honom vad han ska säga. Möjligtvis för att slå ännu mer split mellan de skandinaviska länderna. Mm. Eller om han helt enkelt har blivit helt knäpp.
Ja, en del spekulerade att han var full när han twittrade. Jag vet inte, men man behöver inte vara något geni för att lista ut hur detta skulle mottas i våra grannländer.
Mm.
Och det är med all rätt. Men skit i honom, han är ju egentligen helt irrelevant och det kanske är därför han håller på så. Vem vet, han får inte tillräckligt mycket uppmärksamhet. Handlingskraftiga karar däremot, det gillar du och jag.
Ja, det gör vi. Vi har två mycket goda exempel på sådana.
Mm. Precis, det är Mr. Mike Lindell och Mr. Lawrence Fox. Vi ska se ett par klipp med de här herrarna om en stund. Kvinnorna däremot i samhället, de mår inte så himla bra.
Nej, de unga kvinnorna är väldigt deprimerade. Det är tragiskt, vi ska prata lite om det. Men jag tänkte vi skulle börja med ett mejl från Anna. Som skriver, hej Ingrid och Maria, tack för ett utmärkt och rent av livsnödvändigt program. Jag är sjuksköterska och vill bekräfta att flera av mina vaccinerade kollegor nu blivit smittade. Under hela 2020 var arbetsgruppen väldigt förskonad. Endast ett fåtal drabbades under loppet av hela året. Nu, efter att större delen av arbetsgruppen fått första sprutan och vi numera tvingas bära munskydd under hela arbetspasset har vi haft mycket mycket större problem med sjukskrivningar. Först var i stort sett alla hemma 2-3 dagar efter sprutan på grund av biverkningar, med några få undantag. Nu drygt en månad senare är vi skrivande stund uppe i 6 medarbetare som trots spruta har blivit smittade och ytterligare en som inväntar provsvar. Detta på en relativt liten avdelning med 30-tal anställda på golvet. Ingen av de nu smittade har haft corona innan.
Nej, och vi berättade ju i fredags, du och jag, om medlemmar av min släkt som i USA, som där 3 av 4 i familjen fått då första sprutan av Pfizer, om jag minns rätt, det är ju det man använder framförallt i USA. Alla 4 i familjen har blev smittade av corona veckan efter de fick första sprutan. Ja, jag vet inte vad man ska dra för slutsatser av det. De har ju sagt att ja, nej, det är inte något heltäckande skydd och sådär. Men alltså, om det inte skyddar mot smitta och det skyddar inte mot smittspridning.
Nej.
Vad är då poängen, ju?
Ja, de säger ju att när du blir smittad så får du inte en så väldigt allvarlig sjukdom. Men det återstår ju att se. Och vi har fått mycket skrämmande information idag om att det kan leda till galna kosjukan, ALS och Alzheimer, och vi ska prata om det mer på fredag när vi har hunnit sätta oss in i det. Men alltså det, ja, jag rekommenderar som sagt inte sprutan till någon.
Nej, och vi har ju sagt det tidigare att de här omedelbara biverkningarna som folk får är ju illa nog, men det är ju långtidseffekterna som är kusliga och som man inte idag har någon aning om hur de ser ut.
Precis, och vi har lagt en liten länk här till en person som har listat 18 skäl att han inte tänker ta den här sprutan. Vi bara tipsar om den, ni kan läsa den själva.
Mm. Du, Aftonbladet är lite halvbesatta av dig.
Ja, det är väldigt märkligt. Anders Lindberg har nu skrivit en ledare på det här temat som hon och Lina Panke var inne på, att Sveriges Television, de håller på att bli helt SD-fjäskande.
Alltså det var ju så här, Inger, vi kanske ska berätta, för jag tror inte vi har pratat om det i podden. Vi funderade på om vi skulle ta upp den eller inte, den här Panke-artikeln där hon, ja vad ska vi säga, ärekränkte dig, förtalade dig, svartmålade dig, kallade dig förintelseförnekare och annat, bara sådär lite by the way i en kulturartikel. Och den är anmäld till medieombudsmannen, och vi har väl inga större förhoppningar om en fällning där, men det var ändå en markering som vi ville göra. Och det var bara någon dryg vecka sedan, och nu dyker den här artikeln upp med Anders Lindberg, en lång drapa där han då som sagt var ondgör sig över SVTs högervridning, och i det sammanhanget lyfter en liten artikel som SVT Helsingborg ju skrev om oss efter vår hovrättsförhandling som bevis för detta, att nu stöttar SVT till och med såna hemska människor som Ingrid Carlqvist och kallar henne journalist.
Ja, och jag berättade ju i fredags då om hur jag hade mejlat med SVT och frågat varför de kallade tryckfrihetssällskapet en antimuslimsk organisation, när det i stadgarna står mycket tydligt att syftet med föreningen var att värna yttrandefriheten var helst den än hotades. Mm. Och det ville de inte ändra, för det, nej, det var ju det att vi hade bjudit in Gert Wilders, och då är man per definition en antimuslimsk organisation. Men de viker ner sig när Jonathan Lehmann, som är den som Anders Lindberg hänvisar till, Expo Lehmann, och då tar de bort beteckningen journalist för mig.
Ingrid Carlqvist är känd för att bland annat ha varit med och startat den antimuslimska organisationen Tryckfrihetssällskapet 2012. Hon är författare, det fick du fortsätta vara tydligen,
ja.
Och har tidigare varit journalist på bland annat Kvällsposten. Mm. Det var ju det här då att du kallades journalist som gjorde Lehmann extra uppjagad, och jag tycker det här är så urbota fånigt så det liknar ingenting. För det första så är ju inte journalisten skyddad titel.
Nej.
Men om det hade varit det så hade ju du kvalificerat dig efter 40 plus år i yrket samt ja. Utbildning på Journalisthögskolan i Göteborg samt medlemskap i Journalistförbundet och mycket annat. Mm. Sen står de fritt att tycka att du är en dålig journalist. Det ja. Får de gärna tycka om de vill. Mm. Men alltså jag kommer att tänka på den här, liksom man kan dra en parallell med den här galningen Paolo Macchiarini, ni vet, som experimenterade på sina patienter på Karolinska sjukhuset. Ja. Och tog livet av, jag vet inte hur många människor med såna här konstiga
luftstrupar. Mm.
Han är ju fortfarande läkare. Han är uppenbarligen en väldigt dålig läkare. Men han är ju läkare.
Ja, ja det är så fjantigt. Och, men det visar ju liksom att, alltså det detta säger mig, det är att mainstream-journalisterna börjar bli desperata. Alltså här har vi nu i 10 års tid minst sett hur de har attackerat Sverigedemokraterna och alla som tycker att vi har för stor invandring till Sverige. De första åren när SD satt i riksdagen så var de ju alltid främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Nu har de normaliserats något. Alltså de bjuder in dem till debatter och de säger inte att de är främlingsfientliga längre, även om de ju går på dem mycket hårdare än några andra partiföreträdare. Mm. Då blir Anders Lindberg och hans kompisar så tokiga så att de talar om högervridning av SVT som vi alla vet är så vänster så att det liknar ingenting. Mm. Så de är desperata, de märker att någonting händer och det värsta som kan hända det är att människor som vill att Sverige ska fortsätta vara Sverige. Att vi betraktas som normala människor som har rätt till våra åsikter.
Mm, mm. Ja, och det där handlar som den supersosse Lindberg är. Så han handlar ju detta givetvis bara om att sossarna ska behålla makten. Och att han nu märker att det börjar osa katt så tillvida att de har ju inga sakargument alls. De måste elda på ännu mer i Lindbergs värld då. Mm. Det finns nog sossar som har börjat tänka kanske inte är världens bästa strategi att bara fokusera på vad alla andra gör utan vi kanske skulle försöka locka väljare med vår egen politik. Men Lindberg tillhör den typen av betongsos som tror att lösningen på detta är att svartmåla motståndet än mer än vad de har gjort. Mm. Och han menar på att om inte SVT, de måste sluta bjuda in Jimmie Åkesson och vi pratade så då om Jimmie Åkesson företräder riksdagens tredje största parti och står ju för den enda faktiska oppositionen, eller har gjort i alla fall, som vi har haft. Hur skulle det, jag förstår inte hur han tänker rent praktiskt, att skulle de andra, hur skulle sjuklövern bara stå och kuckelura ensamt majestät och prata om Åkesson, eller?
Det tror jag han tycker hade varit utmärkt. Nej, usch och fy, det är Anders Lindberg och de som inte borde ha mage att kalla sig själva journalister, för det är de då sannoliken inte.
Helt riktigt, Ingrid. Men som tur är så finns det trevliga karar också.
Ja, och handlingskraftiga karar. Och då vill vi först visa ett litet klipp med Mike Lindell. Ni vet han killen med MyPillow-fabrikerna. Som ju
stor Trump-supporter.
Ja, stor Trump-supporter. Och han ska ju dra sig inför rätta av de här röstmaskinstillverkarna Dominion och Smartmatic. Han verkar inte vara duggrädd för det. Och han blev ju precis som Donald Trump utkastad från Twitter. Och nu lanserar han sin nya sajt som heter Frank Speech och han säger i det här klippet, om jag förstår det rätt, så är det idag man kan gå in där, det har inte hänt något än, men vi får väl se, så man kan gå in och registrera sig så blir man någon slags VIP-medlem och då till helgen ska man kunna börja jobba med det och sen måndag den 19 är det stor premiär. Men vi ska höra Mike Lindell själv berätta lite kort för Steve Bannon.
Putting out this thing, Frank, the social media platform, at least the initial part you're putting out is a YouTube, Twitter combination somehow. Mm-hmm. Now walk through just the critical path. What's gonna happen, and what does our audience is the best activist audience in all of media. They want to get involved. So tell them what they have to do and when they have to do it and where they have to go.
Right. Go to frankspeech.com. You need to go to frankspeech.com. Okay. That's the website. And you're going to get there. And as on Monday, you're going to be able to get a VIP pass where you can be the first ones to go on Frank, which is next Friday, Saturday, and Sunday. And then our grand launch to the, no one else will be able to get in at that time. So you need to sign up by Thursday night at midnight. And when you get on, then you'll be able to go and see everything that's on there for 3 days. And then on Monday at 9 a.m. on the 19th, it'll be the launch to the world. And our voices will be back. You're going to see all stuff you've never seen on there where it's your own Twitter account, or I mean your own YouTube account kind of is your Twitter. And you're going to be able to, I wanted this kind of platform because number one, I want all the people out there with information that are going to be talking all your radio, your podcast, or your TV. And then I want people to comment on that. So this is everyone's going to be able to comment and chime in, and we can and talk about these things.
Ja, jag tycker det låter väldigt spännande. En kombination av Twitter och YouTube. Mm. Och jag har redan lagt ner både Gab och Parler. För att jag kände mig för stöd. Dels att ha så många olika, men också att det blev... Alltså, jag kände mig aldrig riktigt hemma där. Och fortfarande är ju alla på Twitter. Ja, utom de bästa som ju blev utkastade. Men jag tror att det här, och får han nu med sig så att Donald Trump öppnar konto där, vilket jag hoppas och förväntar mig, då blir det så här ju bara pang, och så har vi halva världen på Frank's Beach.
Går man in nu så står det bara coming soon, men jag tror att Mike Lindell menar att, alltså, ni får ju tänka amerikansk tid då, va? Så att de är ju 6 timmar efter oss. Klockan är lite drygt 3 här i Sverige nu, så att kanske att det händer någonting ikväll, och då, precis som du säger, så tydligen så kan man gå in och registrera konto och det blir VIP-medlem, och sen kommer de att öppna upp med själva sajten mer på framåt helgen. Och yeah, den officiella lanseringen är nästa måndag, den 19.
Ja. Precis. Och han nämnde också någonting om att senast torsdag kväll måste man ha registrerat sig för att bli en sån här vippare.
Ja, det får vi hålla koll på, Ingrid. Vi hoppas att det går bra för Mike Lindell, såklart. En annan som vi har höga förhoppningar på, det är Lawrence Fox, skådespelare turned politician.
Ja, om ni inte direkt känner igen namnet så säger jag att det är han som spelar Sergeant Hathaway i Inspector Lewis, som SVT Play lägligt nog har lagt upp igen alla säsongerna, eller det är någon säsong kvar som de inte har lagt upp än. Men gå in och titta, han är ju en fantastisk skådespelare och han tillhör tydligen någon fin skådespelarsläkt. I England. Och vad som hände med honom, det var att för ett år sedan ungefär så var han med i ett debattprogram i BBC, tror jag det var. Och då så sa han någonting helt normalt, tycker ju vi, men då blev han genast kallad rasist av någon svart kvinna. Och hon sa till honom att han fick inte uttala sig om sånt eftersom han var vit. Och då sa han till henne, det är ju du som är rasist. Mm. Och sen bröt hela helsiket lös och han tappade alla sina skådespelare uppdrag. Så han bestämde sig helt enkelt, nej men det är inte klokt, vad är det för ett land vi har skapat? Jag får ge mig in i politiken. Så han har bestämt sig för att försöka bli borgmästare i London, och det är val där nu i år, jag vet inte riktigt vilket datum. Men vi hoppas ju mycket på honom, inte minst för att det han som har varit nu i 5-6 år eller vad det är, Sadiq Khan, den här pakistanien som ju vill riva statyer och säkert vill ta bort Churchill också om han kan.
Mm. Han har varit en fullständig katastrof, en helt livsfarlig människa på alla sätt. Men vi ska kolla ett litet klipp med Lawrence Fox när han höll, vad ska vi säga, ett valupptaktstal häromdagen.
Ja, häromdagen.
A year ago we lent that government our liberty for 3 short weeks to flatten the curve, and now a year on they refuse to give back what never belonged to them in the first place. There is no reason we are being kept in lockdown. We have been manipulated, frightened and outright lied to by this government, who instead of trusting us to get on with our lives are now flirting with even more authoritarian measures. The very fascistic ideas that Winston Churchill stood against and a generation of Brits fought and died for. They have consistently refused to rule out so-called vaccine passports or freedom passes. Yeah, right. The Nuremberg Code dictates that no citizen can be coerced into a medical intervention. But that is what our fear-mongering government have done relentlessly for the last months. Take the jab, have your freedom back. No, enough is enough. London has a choice. You can either vote for one of the lockdown candidates or you can vote for your freedom. This is the Reclaim Party manifesto. London will be a COVID passport free city. There will be no mask mandate in London. Children will not have to wear masks in schools. London will be fully open, finally and permanently, on May the 6th. There will be free transport for 6 months on tubes and buses, a helping hand to get you back to work and play, and a helping hand for the small businesses, cafes and coffee shops, where I hope you invest the money that you have saved. I will scrap the pollution-causing low-traffic neighbourhoods that have cut off neighbourhoods and discriminate against the most vulnerable in society. Any unnecessary cycle lane will be removed. I will build 250,000 houses over 4 years. A full audit of the Green Belt will take place, with precious landscapes preserved for eternity and unattractive scrubland transformed into beautiful and affordable housing. I will make London safe again. 3,000 new policemen. I will scrap the City Hall cronies to pay for this. I will take the politics out of policing. The police will police streets and not tweets.
Det sista han säger är nästan det bästa av alltihop. The police will police streets, not tweets. Alltså poliserna ska ägna sig åt att patrullera gatorna, inte tweets.
Exakt, alldeles lysande. Och man förstår ju också av det andra han säger att alla såna här tramsiga miljöpartist påhet kommer han att slänga på sophögen, typ onödiga cykelbanor och sånt. Bort med det liksom, så att folk kan få bostäder och även ta sig fram då, antar jag, via bil och sådär. För det behövs ju. Alltså, vi har ju Miljöpartiet i Sverige som försöker göra Stockholm till någon slags bilfri zon. Hur det skulle se ut, det har jag ingen aning om. De vill ju inte att man ska kunna tanka i Stockholm. De vill förbjuda alla bensinmackar. Och alltså kan ni tänka er? Nej, jag är helt mållös när jag tänker på det. Hur skulle det fungera? Tänker Stockholm hur det ser ut liksom, med alla taxibilar, budbilar, ambulanser, brand, räddningstjänsten, vad ska...
Ja, de ska väl gå, det ska väl vara elbilar då, och så har de glömt att liksom ladda ambulansen och så kan den inte köra ut. Ah, det är helt galet. Nu, jag ser nu att det är den 6 maj, han säger ju det, att från den 6 maj så är det slut med lockdowns i London. Och han säger också, som inte var med här, att vi måste öppna staden så att vi kan få tillbaka turisterna. Så jag vet inte, han kanske har mycket liten chans att bli. Och problemet är ju att den här Sadiq Khan, han har ju, alltså London är ju numera fyllt av muslimer, så att det blir väl svårt att få bort honom. Men vi kan be för Lawrence Fox, så att, för jag tycker London tillhör oss också. Alltså jag har varit i London, jag vet inte hur många gånger, väldigt många gånger. Och sista gången jag var där så bara kände jag, nej, jag vill inte åka till London längre.
Vilket år var det?
Det är inte så länge sedan, det är 2-3 år sedan.
Så nyligen, ja. Ja, nej, jag har inte varit i London sedan 90-talet, så att har ingen uppfattning alls om hur det är nu. Men jag kan ju tänka mig, med tanke på hur demografin ser ut i London numera, att stan är fullständigt förändrad och inte till det bättre. Alltså.
Nej.
Så vi hoppas, vi håller i alla fall tummarna för Lawrence Fox och det är friskt vågat och det är bra att någon sticker upp och uppenbarligen så, jag menar den här slut på lockdown-grejen, där tror jag han kan få många med sig för de stackars människorna i Storbritannien har ju suttit mer eller mindre i permanent lockdown i ett års tid nu.
Ja, det är helt vansinnigt. Helt galet. Nej, vi håller tummarna för Lawrence Fox. Det skulle vara en fantastisk nyhet om han blir Londons borgmästare.
Mm. Kort bara som en pandang till detta då, de här fräsiga kararna, så kunde vi konstatera att var tionde ung kvinna får antidepressiva, rapporterar SVT.
Ja, och det är enligt en ny rapport från Socialstyrelsen och det är dubbelt så många som de unga männen. Och det är ju fullständigt fruktansvärt. Alltså bland kvinnor mellan 18 och 24 gjorde 10% minst ett uttag av ett antidepressivt läkemedel på apotek.
Mm.
Därför att de får ofta diagnoserna depression och ångestsyndrom. Och vi ska prata lite mer om vad det kan bero på. Men det finns en grupp som får ännu mer antidepressiva mediciner än de här flickorna. Och det är pojkar i åldern 5-9 år. Och det är alltså därför att de diagnostiseras med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autism. Då använder man läkemedel för att behandla tilläggsproblematik som exempelvis ångest. Alltså jag tycker att det här är fasansfullt.
Ja, alltså det är ju det här att det är svårt att bena i det här med ADHD och autismdiagnoser utan att någon blir ledsen eller att det blir fel på något sätt. Det vi kan konstatera är att statistiken ser ut så här, kurvan. Och då framförallt bland pojkar. Är det en överdiagnostisering som sker? Eller är det så att någonting i miljö eller annat har gjort att väldigt många fler barn får ADHD och autism? Vi kan inte bevisa vilket det är åt något håll. Och risken är att vi blir bannade av YouTube om man försöker bena i det. För det har med vissa saker att göra som man inte får prata om på YouTube. Nej,
men som vi har pratat om förut, som ni kanske kommer ihåg.
Mm. Mm.
Och vi kan ju konstatera att för 50-60 år sedan så var det liksom någon promille som fick diagnoserna. Och man har sett på de här kurvorna från USA där de är väldigt pigga på att ge sånt som vi har pratat om förut. Mm. Att om det fortsätter så om 30 år eller någonting så kommer varannan pojke i USA att diagnostiseras med ADHD eller autism.
Ja, men om vi då ska fokusera på de unga kvinnorna så ställer man sig frågan varför mår de så himla dåligt? Och det är intressant därför att helt nyligen så hade faktiskt Tim Pool uppe det i sitt program. Han gör flera olika program. Men,
varje dag.
Ja, precis. Där har du nog en ADHD-diagnos skulle jag säga. Men, och han pratar ju ofta rent för mycket. Men man kan hitta bra grejer i det han säger. Och i den här podcasten då, som lades upp 3 april. Så var rubriken Millennial women are more depressed than other demographics. They might just be baby crazy. Alltså såna här kvinnor, unga kvinnor, de som är födda kring millennieskiftet. De är mycket mer deprimerade än andra grupper. Och kan det ha någonting att göra med att de inte bildar familj och inte skaffar barn?
Ja, precis. Och då är det intressant, därmed vet vi att det inte bara i Sverige det är så här utan det är även i USA och säkerligen över hela västvärlden. Och någonting har ju gått helt snett och jag tror att det ligger mycket i det att det ställs så konstiga krav på unga kvinnor. Dels så ska de vara väldigt sexuellt aktiva. De ska ligga runt precis som män har fått göra i alla tider. Och de ska satsa på karriär, de ska liksom först gå en jättelång utbildning och sen så ska de göra karriär och sen möjligtvis i 35-årsåldern ska de börja fundera på att skaffa sig en partner och skaffa barn. Och så slutar de att de kanske inte får några barn eller de får ett barn eller, ja, och så. Så att jag tror att det är mycket det handlar om. Och jag vill sticka in en annan sak också. Att många av de här unga kvinnorna har aldrig fått någon bra anknytning till sina föräldrar. De kastas in på dagis alldeles för tidigt och de knyter aldrig riktigt an till
mamma. Fast det gör ju inte pojkarna heller å andra sidan. De blir ju lika inkastade på dagis. Jag tror att den stora skillnaden här är som de pratar om i Tim Pools podd. Det är att killarna har ju inte lika bråttom. De vet ju att de kommer att kunna skaffa barn när de är 70. Så det är ju kanske inte det jättelämpligt av andra anledningar. Men de har ju inte den här biologiska klockan som tickar. Medan tjejerna har, precis som du säger, dels prestationskraven på sig. Du ska vara lyckad, du ska göra karriär, du ska vara snygg och sexy. Men inte för sexy. Och du ska liksom dejta en massa och vara flashig. Det kanske är känslomässigt jobbigt. Att ha de kraven på sig, just det här att du ska vara den här fräsiga Samantha i Sex and the City som ligger med allt och alla liksom. Och man kanske inte vill det egentligen.
Nej, och jag tror inte om du, alltså även om du vill det så tror jag inte du mår så bra av det. Nej. Alltså att sex bara blir som att, du vet, som att ta en öl tillsammans. Jag tror att det gör någonting särskilt med tjejer. Jag tror att män har mycket lättare för det. Det finns ju massor med studier som visar att det är så. Mm. Och att det känns, alltså, även om man själv tog initiativ till det så tror jag att man i slutändan ändå känner sig utnyttjad och nedsmutsad och sådär. Och det, jag tror inte det är bra.
Det finns massor med studier som du säger på att män och kvinnor har helt olika ingångar i det här med sex. Och att killar är mycket, mycket bättre på att tänka, jaja, men det var bara sex. Alltså, och är mycket mindre benägna, nu pratar vi generellt. Och det finns alltid individuella skillnader och så vidare. Det finns kvinnor som är väldigt iskalla och det finns män som är väldigt känslosamma. Men rent generellt, killar är mer, och antagligen av evolutionära skäl, mer benägna att tänka. Ja, men hoppa runt lite och ha lite sex med lite alla möjliga. Det behöver inte betyda någonting överhuvudtaget. Och där i ser vi skillnader mellan manlig och kvinnlig sexualitet som inte minst blir väldigt tydlig i homosexuella förhållanden. Ja. Alltså mellan två kvinnor eller två män. Då, jag ska inte gå in på hur det oftast ser ut i sådana förhållanden, för då är det någon som blir förbannad och anmäler oss. Men där kan man ju se liksom att det blir en annan dynamik än ofta än mellan heterosexuella heterosexuella par.
Ja, precis. Och sen är det ju också det som ni måste känna till. Vi har sagt det förut, men det är nog ganska länge sedan. Att vi har olika, alltså människans drive liksom, är att sprida sina gener, att fortplanta sig. Och män har då, alltså de kan satsa på kvantitet. Ju fler de ligger med, desto fler barn kommer de att få. Sen kanske de inte vet att de har de här barnen, men de vet att deras gener lever vidare. Medan kvinnor kan maximalt få kanske 15 barn. Det är ju ingen som får det nu för tiden, men alltså så här maximalt. Och då gäller det att vara väldigt noggrann med vem man väljer ut som pappa till de här barnen. Det ska väl helst vara en som också stannar kvar och tar hand om dem och hjälper till att uppfostra dem. Så vi har helt olika taktiker och det spelar ingen roll hur modern man anser sig vara. Det här är djupt liggande biologiska instinkter.
Ingrid, det är bara att kolla på valfritt naturprogram om i stort sett vilket djur som helst. Så kan man konstatera att det är honorna som är väldigt picky, medan hanarna, dels måste de slåss mot varandra för att visa hur häftiga, hur tappra de är med sin käp och sitt svärd. Och sen måste de göra sig till som bara den för honorna för att liksom locka deras intressen. Det är hanarna som får kämpa som galningar där. Och väldigt få av dem får krypa på, om man säger så. Och det av en anledning, naturen har ju givetvis tänkt att bara de bästa hanarna ska kunna föröka sig.
Ja, så är det.
Tufft men sant. Du, striden om Sverige.
Ja, nu kommer vi in på det vi tycker är veckans hottaste och mest spännande ämne, nämligen sjuklöverns död. Det som har hänt nu de senaste dagarna, det är ju att regeringen i form av Morgan Johansson har lagt fram den nya migrationspolitiken. Det är ju så att den här tillfälliga lagen Den går ut nu 21 juni eller någonting sånt där. Så det är bara blivit väldigt bråttom. Och det har ju varit en massa trassel och folk hoppade av den här utredningen och så. Och till sist så har de nu lagt fram ett förslag som regeringen tror sig kunna få igenom riksdagen med hoppande majoriteter. Att någon säger ja till den biten och något annat parti säger ja till den biten. Mm. Men, eller vänta, jag ska vänta lite med det.
Jag väntar med det, jag vet hur vi kommer till klon.
Ja, precis. Ja. Men vi ska börja med att titta på ett klipp hur Morgan Johansson sin vana trogen står och skryter och är lite vårdslös med sanningen i en debatt mot Maria Malmer Stenergard i Aktuellt i förra veckan.
Morgan Johansson, det här förslaget leder till ökad invandring enligt Moderaterna. Vad säger du om kritiken?
Nej, det är absolut inte min bedömning. Snarare tvärtom. Det här innebär att vi kommer att kunna behålla den kontroll som vi skaffade oss efter flyktingkrisen 2014-2015. Jag menar, det var ju Moderaterna som ledde in Sverige i den krisen med den politik man hade då. Och sedan dess har antalet asylsökande till Sverige minskat med 90% och också Sveriges andel av de som kommer till EU har som minskat. På Moderaternas tid så tog vi emot alltså 12% av alla asylsökande som kom till EU, kom till Sverige. Nu är den siffran nere i 3.
Så, men ni har många undantag, menar Moderaterna?
Ja, de påstår det, ja. Men jag påstår ju att den här lagstiftningen, den är i linje till och med något stramare än vad EU-genomsnittet är. Så att vi har inte längre i så fall en sån lagstiftning som gör att fler kommer att söka sig hit än vad som är fallet idag.
Kort replik där.
Nej, men expertmyndigheten Migrationsverket säger ju att till exempel den humanitära skyddsgrunden kommer leda till att fler får uppehållstillstånd och att fler söker sig hit. Och nu har ni dessutom öppnat upp den ytterligare jämfört med när de yttrade sig. Det här är en djupt ohållbar politik som absolut inte blir långsiktig, för vi kommer vara tvungna att riva upp den det första vi gör.
Du säger ju att det här är en amnesti för ensamkommande gymnasieungdomar, den här nya humanitära skyddsgrunden. Vad menar du?
Nej, men tanken är ju, och det var man tydlig med på regeringens presskonferens idag, att de som inte klarar att leva upp till kraven i gymnasielagen, vilket är en väldigt stor andel, de kommer istället att kunna prövas mot den här nya skyddsgrunden, som är det mest generösa vi har sett någonsin i svensk politik för
Morgan
vuxna.
Johansson.
Nej, men det är ju faktiskt inte sant. Det här rör sig inte om någon amnesti. Det är en möjlighet att få en prövning med särskilt ömmande skäl. Och då måste man också kunna klara den tröskeln, så att säga. Men ingen amnesti talar vi om. Och sen är det också så att nu har vi alltså det lägsta antalet asylsökande på 20 år i Sverige. Det är en effekt av den politik som vi har fört. Moderaterna har varje år stått och sagt samma sak. Att nu kommer det snart fler, nu kommer det snart fler, nu kommer det snart fler. Och varje gång har jag sagt, ta det lugnt, sitt ner. Det kommer inte att bli fler, vi har den här kontrollen. Likadant kommer det vara den här gången. Jag kommer få rätt i den här frågan också, den här gången också. Och ni kommer få fel därför att vi har tagit den kontrollen. Och jag tog inte fram jag tog inte Sverige ur flyktingkrisen för att sen lägga fram ett förslag som riskerar att hamna där igen. Det kan jag garantera.
Fast den nivå vi har nu har vi med stängda gränser under en pandemi. Om vi tittar på normala nivåer dessförinnan så låg vi ändå i topp i EU sett till både andel och antal. Vi kan inte bibehålla eller öka den nivån. Vi behöver drastiskt minska den ner till hur vi har det i våra nordiska grannländer. Det är bara så vi verkligen tar integrationsproblemen på stort allvar. Och vi kan absolut stå och säga om vem som har gjort fel i historien. Både Socialdemokraterna och Moderaterna bär ett tungt ansvar för det som hände för och som ledde oss till flyktingkrisen. Men det som är skillnaden nu är att Moderaterna har lagt om sin politik, står fast vid den, medan Socialdemokraterna gång på gång, trots sin retorik, går fram med förslag på ökad invandring till riksdagen.
Jag tog inte Sverige ur flyktingkrisen för att sen skapa samma situation igen. Karl står och påstår att han tog Sverige ur flyktingkrisen.
Han är totalt skamlös, Ingrid. Och inte minst vad det gäller då den här lögnen som han upprepar gång på gång på gång. Inte bara i den här intervjun utan i alla möjliga sammanhang. Det här att nej, vi är ju nere på en jättelåg nivå nu. Och när vi har stoppat invandring till Sverige mer eller mindre. Ska vi ta och lägga upp en liten grafik här?
Ja, det gör vi. Mm. Det är Gunnar Sandelin som tillsammans med Affes statistikblogg ju följer detta. Och just idag har han lagt upp en artikel på Det goda samhället där vi kan se beviljad asyl i Norden 2020 inklusive kvotflyktingar. Och då ser ni Sverige 10 471. Mm. Norge 3650. Finland 2796. Och Danmark 801. Ja, det är ju sant att vi har det lägsta antalet asylfall på väldigt länge. Men som Maria Malmö Stenegård säger, det beror ju på stängda gränser och pandemin. Det är ju inte Morgan Johansson som har ordnat detta. Och för övrigt så är det ju inte alltså primärt hur många asylsökande eller som asyl, de som beviljas asyl, utan det är ju det totala antalet uppehållstillstånd som är det intressanta. Jag bryr mig inte om det är den asylsökande, för den tar ju sen hit tjocka släkten och arbetskraftsinvandring och allting. Så att det intressanta är inte egentligen antalet asylsökande, utan det totala antalet uppehållstillstånd.
Ja, och det ligger fortfarande kvar på rekordnivåer, vad jag kan begripa.
Ja, alltså, det har legat runt 100 000 per år under väldigt många år. Och så var det extra mycket då 2015-16. Och i fjol var det 89 000 tror jag. Så det är ju liksom en, det är ju en marginell skillnad. Och det är då under en period med stängda gränser och pandemi.
Ja, man blir liksom lite... Alltså vi har ju ofta haft klipp med Morgan Johansson och vi vet ju hur hans retorik funkar och sådär. Men det, man blir lätt chockad varje gång man ser honom. Alltså just det med att han är så skandalös. Och det kan inte vara så, Ingrid, att på den positionen han sitter att han inte vet sanningen. Utan alltså ljuger han medvetet och det helt utan betänkligheter uppenbarligen. Alltså det går ju inte... Vi kan inte se detta som någonting annat än att han medvetet manipulerar och försöker bedra svenska folket.
Ja, men absolut. Och det är ju därför att, som vi har sagt så många gånger, sossarna måste ha en fortsatt hög invandring. Framför allt av muslimer som de vet konsekvent röstar på sossarna. Men han måste lura i svenskarna att det, oh, det har gått ner med 90% och så. Men det intressanta är ju också här, som inte studiereportern nappar på, att Maria Malmer säger ju så här, ja, för vi måste ju riva upp det när vi, och så får hon inte ens säga, kommer till makten, hon viskar det lite. Och detta är det intressanta, och nu ska vi se nästa klipp där Ulf Kristersson presenterar Moderaternas nya migrationspolitik.
Moderaterna kom med sitt förslag till ny politik också. 5 000 personer får invandra per år. Invandrare måste lära sig svenska och de måste anpassa sig efter svenska seder. Enligt moderatledaren har det mesta gått snett sedan 70-talet när det gäller invandrings- och integrationspolitiken.
Våra beräkningar visar att det är 675 000 personer som är utrikesfödda som idag inte är självförsörjande. Många blir det aldrig heller.
Till sin hjälp har Moderaterna haft riksdagens utredningstjänst som bland annat räknat fram siffran 675 000 för antalet invandrare som år 2019 inte var självförsörjande. En kommission bestående av politiker och experter har arbetat med förslaget till ny integrationspolitik för Moderaterna.
Jag tycker att det är uppenbart att vi nu har varit vi har en stor segregation i Sverige. Vi har områden där nästan inga svenskar bor, där nästan bara invandrare bor. Vi ser skolresultat som är riktigt dåliga i de områdena. Vi ser sociala problem som vi inte trodde fanns i Sverige nästan, med stor trångboddhet till exempel.
Dagens förslag innebär att Sverige ska ta emot högst 5 000 asylinvandrare per år, varav 1 900 flyktingar via FNs kvotsystem. Man måste ha godkänt i kursen svenska för invandrare för att få bidrag och för att kunna få permanent uppehållstillstånd och senare medborgarskap krävs också att man klarar prov i språket och svensk samhällsorientering.
Man ska inte få permanent uppehållstillstånd om man inte lär sig svenska och inte arbetar i Sverige. Hela idén här är ju att öka incitamenten för människor att komma i egen försörjning, att försörja sig själv och sin familj, att bli skattebetalare och att lära sig svenska.
När ni har valt att gå ut med det här nu, kan man se det här också som en anpassning till Sverigedemokraternas politik och synpunkter?
Den här ständiga frågan om Sverigedemokraterna. Verkligen inte. Vi insåg att Sverige har ingen fungerande integration, har inte haft det på mycket länge. Och det här är grunden till vad en ny borgerlig regering skulle kunna genomföra för att förbättra integrationen i Sverige.
Ulf Kristersson skrattar bort det, men innebär det här att Moderaterna närmar sig Sverigedemokraterna?
Det minskar i vart fall skillnaden i synsätt mellan partierna. Och idag föreslog Moderaterna också två nya mätbara mål för invandringspolitiken. Man ska kontinuerligt mäta hur många som blir självförsörjande och hur många som talar användbar svenska. Och Moderaterna använder allt oftare ordet anpassning när de pratar om invandring, i motsats till den gamla visionen om ett mångkulturellt samhälle. Men det är möjligt att den omsvängningen hade kommit ändå utifrån hur samhällsutvecklingen är. Det är svårt att veta, men det är klart, den här frågan om Sverigedemokraternas inflytande tycker Kristersson är jobbig att få jämt och ständigt.
Ja, det är lite roligt tycker jag att Kristersson skrattar till när han får den här frågan om Sverigedemokraterna, därför att det säger mig att han har slappnat av lite grann vad det gäller de här anklagelserna. Mm.
Ja, och han säger, nej, vi har själva kommit fram till detta. Och ja, jag vet, nu är det många som kommer säga, åh, hur kan ni lita på Moderaterna? Det är, de har inte tagit avstånd från Reinfeldt och allt det där. Men vänta nu, Rom byggdes inte på en dag. Detta är fantastiskt goda nyheter. Det betyder inte att allt kommer att bli bra, men det, för första gången kommer vi att få se en valrörelse, det vågar jag sätta min högra hand på, som kommer att handla om vilken invandringspolitik ska Sverige ha. Vi kommer att ha det rödgröna blocket med Annie Lööf, 30 miljoner nya invånare i Sverige. Sossarna som bara vill ha fler och fler muslimer, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som inte vill något annat än ha fler och fler och fler. Mot ett konservativt block där SD är väldigt tydliga, där Moderaterna nu har blivit mycket mer tydliga, där KD, det vet vi inte riktigt, men de har ju ändå, det var en av de som först började prata med Jimmy. Och så har vi Liberalerna som vi inte vet någonting om. Men det här kommer att göra det väldigt tydligt för väljarna vad det handlar om.
Mm. Ja, och en sån där anekdotisk spaning som man kan göra, som jag gjorde häromdagen, det var när jag pratade med en guvern som har mycket kontakt med folk som bor i Vellingenäset, som vi kallar det. Det är alltså den här skånska guldkusten där Moderaterna i alla år har haft ett järngrepp. Jag tror att i Vellinge kommun så har de haft någonting i stil med 90% av väljarkåren. 80-90% de har liksom motsvarande det sossarna har i Rosengård. Mm. Och hon berättade, för hon har mycket, träffar mycket folk därifrån, att samtliga de här lite finare juveldamerna som hon har kontakt med, som kommer där nerifrån, de röstar SD nu. Kommer att rösta SD för första gången någonsin i nästa val. Det är anekdotisk bevisföring, men det säger ändå någonting, hennes spaning där. Är det så att till och med de här gamla inbitna Moderaterna har tröttnat? Det är kanske det Moderaterna vet. Ja. Ulf Kristersson kanske vet det, att om de vill behålla dem så måste de anamma SDs retorik i mycket högre utsträckning.
Jag vill nog ändå tro att de faktiskt har förstått problemet. Mm. Alltså att det går inte att bara fylla på med människor hela tiden som vägrar lära sig svenska, som vägrar arbeta, som vägrar vara en del av Sverige. Hur kunde någon överhuvudtaget någonsin komma på tanken att folk skulle få permanent uppehållstillstånd och till och med medborgarskap utan att kunna prata svenska, utan att förstå hur det svenska samhället är uppbyggt och till och med förakta allt vi står för? Det är ju en ding-dong-tanke, men det är ju någon som nämner också det här. Jo, det är ju han, Ulf Kristoffersson. Det är så
förvirrande att han heter nästan samma sak.
Att det här är ju någon, alltså, han säger att Moderaterna pratar numera om anpassning, vilket är ju själva motsatsen till det mångkulturella samhälle man tidigare har pratat om. Då har du en annan väldigt viktig komponent här. Att vi är på väg bort från synen, åtminstone det konservativa blocket är på väg bort från synen att Sverige ska vara något allemansland där alla får göra precis som de vill och prata vilket språk de vill och skita i våra lagar och regler.
Jag snubblade i förmiddags över en tweet från Novus vd Torbjörn Sjöström där han berättade om en ny undersökning som de har gjort. De gör väl det månadsvis antar jag, eller kvartalsvis eller hur det nu är.
Månadsvis tror jag.
Månadsvis. De topp 10 viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket. Och nu har ju coronapandemin under lång tid varit liksom gjort att sjukvården har legat i topp. Och det gör den fortfarande. Men nu spanade han att nu har det liksom hänt någonting här senaste månaden. Därför att nu har lag och ordning och invandring integration gått mycket starkt framåt i denna mätningen.
Mm. Ja, precis. Det är ju 2 och 3, lag och ordning och invandring och integration som de viktigaste frågorna. Och så står det också någonstans att Moderaterna säger ofta att det är lag och ordning, medan Sverigedemokraterna säger att det är invandring och integration. Ja. Och då sa jag till dig, jaja, Moderaterna vill vara lite fina i kanten och vill inte säga att det är invandringen och säger lag och ordning. För att, fast de vet ju någonstans att varför har vi inte lag och ordning längre? Jo, det beror på massinvandringen.
Exakt, exakt. Det är en intressant mätning. Vi lägger ju länken här som vanligt till er såklart. Ni kan gå in och kolla. Man kan också konstatera att den här klyftan som du pratade om i början av det här blocket, alltså JÖK-partierna och kanske framförallt då Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, kanske framförallt de är helt ute och snurrar, alltså enligt vårt sätt att se det, för de är det viktigaste, det så kallade klimatet.
Ja.
Hela landet håller på att bryta samman i småbitar och de sitter och yrar om cykelbanor.
Ja. Precis. Okay. Någonting tråkigt jag såg häromdagen det är att Moderaterna i Stockholm, de tänker minsann inte samarbeta med SD. Så Stockholm har ju blivit ett sånt fäste för, du vet, galna klimathysteriker.
Ja, ja, ja. Av alla politiska kulörer uppenbarligen. Ja, ja. De har smittat av sig även på Moderaterna. Ja, nej, det ska bli jäkligt intressant, Ingrid, att följa utvecklingen i det här. Jag tror du har rätt i det som du säger, att det är någonting på väg att hända, och antagligen är det så. Nu är det bara ett drygt år kvar till valet. Jag tror att Ulf Kristersson är väldigt sugen på att bli statsminister, och jag tror han tänker, sen hoppas jag att han tror på det han säger också.
Ja.
Men jag tror att han vet att han vill han bli det, så har han inget val annat än att gå den här vägen.
Nej, precis. Men jag hoppas och tror ändå, en del av mig vill i alla fall tro att han faktiskt har förstått Sveriges enorma problem. Bara det att de lät riksdagens utredningstjänst ta reda på hur många invandrare är det som inte försörjer sig själva. 675 000!
Det finns liksom inte något annat land, tror jag, i världen, inte som jag känner till i alla fall, som hade tyckt att det var rimligt att vi skattebetalare ska försörja människor i den utsträckningen. Jag menar, både du och jag, ingen ska missuppfatta, både du och jag är för att hjälpa sjuka och svaga och så vidare, och framförallt om de är svenskar, och det är vår uppgift så att säga att hjälpa dem. Men alltså, här har det ju framkommit mer och mer tydligt att det handlar om bidragsfusk, det handlar om asylfusk, det handlar om människor som tycker, ja men vad trevligt, jag har flyttat till Sverige och så kan jag bli försörjd.
Ja, och sen så kommer de med någon fuskhistoria om hur de har blivit förföljda i sitt hemland och så. Och så fort de har fått permanent uppehållstillstånd så åker de på semester till hemlandet där de är så förföljda.
Och Ingrid, och det handlar också om, så jag bara inflika, om sån här klankriminalitet i stor, alltså organiserad brottslighet i stor skala.
Ja, ja.
Alltså brottssyndikat som har sett att Sverige var ett jäkligt lätt byte och tänkt, här kan vi uträtta vårt.
Därför att vi är det här högtillitslandet som vi kunde vara när vi var ett etniskt homogent land där de absolut allra flesta människor gjorde rätt för sig, ville göra rätt för sig. Och så kommer de människor som ser helt annorlunda på saken och bara roffar åt sig. Men som sagt, kom ni ihåg detta, sjuklövern är död. Vi kommer att få det första valet i svensk historia som kommer att handla om, ska vi ha invandring och i så fall hur mycket?
Mm. To be continued. Så här på slutet så vill du komma med lite Jesusnyhet.
Ja, vi har ju precis haft påsken där vi då har konstaterat att Jesus är uppstånden. Och nu hittade jag en väldigt rolig, det är Dick Harrison, Lundahistorikern, som väl inte har gjort sig känd som någon kristen precis. Men han har nu skrivit i två artiklar i Svenska Dagbladet som väl är bakom betalvägg, men Världen idag har gjort en version. Och rubriken är Harrison kolon, tänk om uppståndelsen är sann. Bland de olika teorier som skulle kunna förklara den tomma graven är uppståndelseteorin den mest tillfredsställande. Det menar historikern Dick Harrison som gjort en genomgång av källmaterialet. Om du utesluter alla andra möjliga lösningar måste den enda som återstår, även om den förefaller osannolik, vara den sanna, skriver Dick Harrison.
Mm, ja, och han lägger fram ett flertal liksom, saker som stödjer hans tes, bland annat då att uppräkningarna av namngivna kvinnliga vittnen är väldigt anmärkningsvärt eftersom kvinnor hade en undanskymd position i samhället, i det antika samhället, och det måste ha varit väldigt viktigt då eftersom evangelisterna kände sig tvungna att förmedla just detta, att det var kvinnor som vittnade om uppståndelsen. Och det är mycket annat också som Harrison har funnit är svårt att förklara med mindre än att Jesus faktiskt återuppstod, bland annat då det här att graven vaktades av romerska soldater och att
de hade fått veta att om de somnade eller på något sätt inte fullföljde sitt uppdrag så skulle de straffas med döden. Mm. Och de hade lagt stora stenbumlingar ovanpå graven därför att Jesus hade ju själv pratat om att han skulle återuppstå.
Ja, ska vi se ett litet kort klipp där Sven Almqvist, bibelexpert, ska vi kalla honom det?
Lärare tror jag han kallar sig. Ja. Och vi glömde säga det när vi visade ett klipp där från förra gången, det kommer från Världen idag. De har en liten podd där Sven Almqvist sitter och pratar om olika bibliska ting. Och han gör en ganska bra sammanfattning av Dick Harrisons slutsatser.
Alltså det Dick Harrison gör här är att han följer en form av logik. Och då pekar logiken på att alltså det verkar finnas en logik i att det unika hände, att Jesus faktiskt uppstod ifrån de döda. Och det finns tunga argument för det, Sara, som jag gärna vill ge. Ska jag säga någonting om det, tycker du?
Det får ni göra. Vad är det starkaste argumentet?
Nej, men det är alltså, låt oss säga så här, det finns otroligt många starka argument. Och jag ska göra snabbt. Fem snabba. Yeah. Jag vet inte om vi har tid med det. Vi får ju bara ha så kort tid på de här programmen. För det första, förutsägelse. Jesus hade förutsagt att liksom Jona var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter skall människosonen vara det. Alltså det var både förutsagt i Gamla testamentet och av Jesus själv. Det är ju rätt unikt. 2. Vi kommer till den tomma graven. Den är ju tom. Ja, men fram med liket, och vi kan skippa det här med kristendomen. Men vad var hans kropp då? Vi vet ju att det fanns vakter utanför som med dödsstraff belangat skulle vakta denna grav. Och nu påstås det då, den officiella grejen var ju då den, att lärjungarna smög sig dit, rullade ut en jättestor sten, men de såg fortfarande. Och så forskar man ut en kropp, och så säger man att det var lärjungarna som gjorde det. Men om de sov, hur kunde de då se att de gjorde det? Alltså, hur man än vrider och vänder på det, så är det väldigt osannolikt att vad hände med kroppen? Det är ett argument. Det tredje argumentet är att det var kvinnor. Bibeln beskriver att det var kvinnor som såg honom och vittnade. Det har varit i alla århundraden, årtusenden, en negativt, eftersom kvinnans roll som vittnen har varit, på grund av patriarkala system, väldigt lågt värderat, faktiskt. Men nu inser vi ju, det ökar ju trovärdigheten, att de skriver så beror helt enkelt på att det var så. Och sen kommer det femte, jag ska vänta med det fjärde. Det femte argumentet som är helt unikt är, hur kan en skara slagna lärjungar som har sett sin mästare korsfästas plötsligt explodera av vittnen och berätta om ger sitt liv? Alla ger sitt liv utom Johannes då, av apostlarna. Vi har sett honom uppstånden. Alltså Sara, man ger inte sitt liv för en lögn. Man släpar inte ut ett lik och försöker få låtsas tro att det lever. Och sen så ger man sitt liv för det. Man gör inte det. Och inte speciellt inte när den mästaren har sagt att det ni ska göra är sanningen. Leva i sanning.
Halleluja Ingrid, han är sannoliken uppstånden.
Ja, men jag tyckte det var kul att visa det här för alla er nu smygkristna som vi hoppas ger lite råg i ryggen med sånt här. Att det råder ingen tvekan om att Jesu kropp var försvunnen ur graven och nu till och med väldigt tror jag, sekulära historiker. Alltså han är ju inte den första långt därifrån, men att en svensk historiker så hoppas känns som Dick Harrison går igenom bevisen och de historiska bevisen och säger att det är den enda rimliga förklaringen. Mm. Att han faktiskt uppstod och därmed bevisade att han var Guds son.
Han smög inte iväg som, så som beskrivs i islam, Koranen. Mm. Ja, det är härliga nyheter. Nu ska vi knyta ihop denna måndagssäck och det gör vi med vilken uppmaning då?
Ja, att om ni gillade det ni såg så får ni mycket gärna stötta oss. Då går ni in på ingridomaria.se och så hittar ni swishnummer, bankgironummer, den fantastiska donorboxen där ni mycket gärna får bli månadsgivare. Det kan vara på hur stort eller litet belopp som helst. Och så finns det också media link-knappen som ligger under alla artiklar och poddar där man kan välja att donera lite mindre belopp.
Gör så, kära alla, så ses och hörs vi igen på fredag. Ha en underbar vecka.
Gud välsigne.
Hej då.